Inslag 1.
Nya tillgänglighetsdirektivet är en ny EU-lag som börjar gälla 28 juni. Kallas även tillgänglighetslagen. Nu ska det vara tillgängligt att göra sina banktjänster. Självbetjäningsterminaler ska gå att använda för den som har en funktionsnedsättning. Men vad betyder det här om man har en synnedsättning? Och vad kan man förvänta sig i verkligheten? Det ska vi prata om idag och till vår hjälp har vi Elias Benanni, specialist för digital tillgänglighet på Post- och telestyrelsen, PTS. Välkommen!
Tack så mycket, tack så mycket.
Post- och telestyrelsen, PTS, det är också ni som har tillsynsansvar så att den här nya lagen efterlevs.
Det stämmer. Man kan dela upp vårt ansvar i två delar. En del som handlar om produkter, det kallas för marknadskontroll. Och en del som handlar om tjänster och den kallas för tillsyn. Och man brukar särskilja de här två då, att är det någonting man kan hålla i, exempelvis en bankomatknappar eller en telefon eller vad det är, då är det marknadskontroll. Och är det någonting i en produkt, exempelvis då ett program, en webbsida eller bankomatens skärm och så vidare, då är det en tjänst.
Elias Benanni, vad gäller tillgänglighetsdirektivet för? Vilka produkter och tjänster talar vi om?
Ja, det är ganska många produkter som omfattas, men de vanligaste är väl datorer, telefoner, alltså mobiltelefoner, läsplattor, surfplattor. Men även då bankomater nämns speciellt, självbetjäningsterminaler. Och om du exempelvis har en hårdvara som krävs för att kunna se på strömmande video eller strömmande ljud, till exempel någonting som heter att väldigt många har en sån här digital box eller en streaming device som exempelvis en Apple TV. Ja, den hårdvaran omfattas också. När det gäller tjänster så är det lite lättare att räkna upp då. Det är ju e-handel och banktjänster samt digitala betalningstjänster. Det är det som vi på PTS kontrollerar och vi kontrollerar även så kallad elektronisk kommunikation. Och det är en liten bredare flora av tjänster. Det kan handla om allt från exempelvis e-post och sms till chattappar som Snapchat, WhatsApp, FaceTime och så vidare. Och så finns det andra tjänster som inte vi på PTS har tillsynsansvar för. Och det är exempelvis då e-böcker. Och det är Myndigheten för tillgängliga medier som kontrollerar det. Och e-böcker är alltså böcker med text eller grafik. Ljudböcker omfattas inte av den här lagstiftningen. Sen är också tjänster för persontransport och det är då Konsumentverket och Transportstyrelsen som har ansvar för de tjänsterna.
Får jag bara flika in där? Transporttjänster, vad kan det vara för något?
En resa till exempel av ett företag som inte är en offentlig aktör. Och det kan vara om du köper en flygbiljett eller om du köper en tågresa eller en bussresa. Så. Men återigen, det är inte vi på PTS som ansvarar för det, så jag vill inte gå in allt för mycket på de detaljerna. Men du ska i alla fall både liksom själva biljettautomaten eller e-handelslösningen och själva e-biljetten som sådan också vara tillgänglig. Och så har vi slutligen då en tjänst som heter strömmande media. Det vill säga om du tittar på en tjänst, hur spelar det ingen roll, utan du kan se en tjänst som erbjuder strömmande media. Det kan vara exempelvis då för att ta några kända namn, YouTube eller Netflix. Så omfattas de också av det här direktivet då.
Det är ju väldigt många tjänster som omfattas av det här. Vad är det man kan kräva av dem egentligen? Ska de till exempel vara tillgängliga på det sättet att man kan använda JAWS? Ska de vara högre kontrast? Ska det gå att alltid få allt uppläst? Hur...
Ja, och det här är det knepiga. Nej, vi kräver inte att man ska kunna använda exempelvis skärmläsaren JAWS eller att det ska vara att det ska kunna gå att få uppläst. Utan vi kräver motsvarande saker fast på ett annat sätt. Vi på tillsynsmyndigheten kan ju inte själva hitta på vad som krävs. Och det här är väldigt tydligt specificerat i olika standarder. Men man kan säga att grundprincipen i lagstiftningen är att en produkt eller en tjänst ska vara möjlig att uppfatta, vara möjlig att hantera, vara begriplig och vara robust. Och de här fyra grundläggande pelarna i all tillgänglighet betyder ju till exempel då att om du besöker en webbplats med hjälpmedel så ska den fungera med dina hjälpmedel. Den ska vara robust som man kallar den för då. Du ska kunna uppfatta vad som finns på webbplatsen. vad saker och ting kostar, vilka produkter som finns och så vidare. Du ska kunna navigera runt på webbplatsen, säga med tangentbord eller mus eller med rösten eller på något annat sätt. Kunna hitta rubriker, hitta prisuppgifter.
Ja, man ska helt enkelt kunna använda sidan som vem som helst.
I princip ja, du ska kunna använda en webbplats eller en produkt med eller utan hjälpmedel.
Om man funderar över varför pekskärmen inte är tillgänglig när man går till tandläkaren eller ska logga in sig på en sån när man är på vårdcentralen, så är det här lite komplicerat. Det är dagsläget oklart hur den nya lagen ska tillämpas på de här produkterna. Det är en stor fråga som EU utreder och förhoppningsvis kommer ett förtydligande under hösten.
Men om du exempelvis besöker en restaurang och ska betala din nota med exempelvis då kort, så räcker inte bara att de har en vanlig pekskärm, utan du ska kunna hantera den här betalterminalen med mer än ett sinne. Sen hur detta görs, det får marknaden själva avgöra. Men man kan inte bara säga varsågod peka på skärmen. Det ska finnas ett sätt till, alltså du ska kunna göra med känsel, med hörsel. Du ska kunna hantera det här på mer än ett sätt. Och det är där vi säger då, när vi då granskar en betalterminal på en restaurang exempelvis, då kommer vi se okej, man kan se, men vilket sinne utöver synen kan man använda för att kunna hantera den här maskinen? Ofta är det där det fallerar.
Men till exempel väldigt många restauranger, bara för att ta Max, McDonald's, de har ju pekskärmar. Och det är ju bara det som de har, att man då ska klicka på den som en touchskärm. Kan man då kräva att men det ska vara ljud här?
Det är samma sak med de skärmarna, de ska kunna fungera med mer än ett sinne. Och samma sak, vi säger inte hur det ska göra, utan för att vi får inte ta dem på marknaden, vi får inte ge marknaden lösningar. Därför att om vi säger gör så här så blir det bra. Och så gör då exempelvis då en hamburgerrestaurang så som vi säger, fast till 95%. Men den sista 5%, de kanske missförstod eller vi kanske inte pratade med varandra, det gör då att det kanske inte blir bra ändå. Så vi som tillsynsmyndighet, vi får aldrig någonsin komma med förslag på hur ett problem ska lösas. Vi kan bara säga, det här utfallet vill vi ha när vi granskar produkten eller tjänsten. Så i ditt fall då med McDonald's eller Max, så ska då den här betalningsterminalen då kunna hanteras med mer än ett sinne. Men jag vill lägga en liten brasklapp där också, att när vi spelar in det här då i mitten av juni 2025, så har vi på EU-nivå ännu inte kunnat enas om vad en betalningsterminal är för någonting. Att det är kortläsaren där man blippar sitt kort eller stoppar in sitt kort, men den omfattas, det är vi alla överens om. Men det pågår fortfarande diskussioner om huruvida pekskärmen också omfattas. Så jag vill inte lämna något besked i den frågan idag, men vi kommer att kunna göra detta under hösten.
Varför är det svårt att komma överens om vad en pekskärm är för något?
Nej, det är inte så att vi inte är överens om vad en pekskärm är för någonting. Därom är väl alla överens. Pekar du på en glasskiva med bilder bakom och det händer saker, men då är det ju en pekskärm. Och det är här då som tillgänglighetsdirektivet inte är särskilt tydligt skrivet. Det står betalningsterminal. Men är det hela lådan med pekskärm och kortläsare och scanner och allting, eller är det bara själva delen där man stoppar in sitt kort? Detta är inte självklart och detta håller man på att diskutera på EU just nu.
Som konsument då, om man ser dåligt, är lagen tandlös?
Nej, det är den absolut inte. Därför att väldigt mycket i lagstiftningen är ju självklart. Om man exempelvis tar då, hur ska man hantera en e-handelssajt? Låt säga att du ska gå in och köpa, hitta bara på mat. Exempelvis du åker inte åka till livsmedelsbutiken och åka hem 5-6 matkassar. Du vill helt enkelt klicka hem det du ska ha, så får du hemkört till dig. Där är det mycket tydligare, för att där har man ju en praxis kring hur webb ska vara byggd och hur man ska granska och tolka brister på webbplatser. Så där är lagstiftningen klar och framförallt tillämpningen av lagstiftningen klar. En webbplats ska fungera på det här sättet och inte så här. Så när det kommer till e-handel, där är man som konsument mycket, mycket tryggare. Och där kan man också kunna kräva mycket mer än vad man kan göra kring exempelvis då pekskärmar i dagsläget. Därför att webben är en äldre teknik som har funnits länge och där har man också granskat den mycket längre. Det finns praxis.
Om man då vill handla på, vi säger kläder på ett företag, Och man märker att det är lite svårt att se vad man har i varukorgen till exempel, eller svårt att ta bort grejer i varukorgen. Hur gör man då för att klaga?
Vi rekommenderar såklart folk att alltid prata med butiken först, med e-handlaren först och påtala problemen. Men man har också rätt att inkomma med klagomål till oss på PTS. Och från och med den 28 juni så kommer det finnas ett formulär på vår webbplats pts.se där man kan lämna in sitt klagomål. Man kan tala om vilken e-handlare exempelvis det var, och så kan man då genom att kryssa i lite rutor där och beskriva vilket problem man har uppmärksamma oss på problemet. Här vill jag vara tydlig. Vi driver inte enskilda ärenden åt enskilda personer. Det är det diskrimineringsombudsmannen, DO, som gör. Utan som tillsynsmyndighet och marknadskontrollsmyndighet så tar vi ju emot anmälningar, men vi betraktar dem som inspel, som tips till vad vi ska tillsyna. Men bara för att man anmäler till oss så är det inte självklart att vi kommer genomföra en tillsyn. Anledningen är att vi kommer säkerligen få in väldigt många anmälningar, och vi måste ju lägga energin på där den får störst effekt. Det är så direktivet är skrivet. Men får vi in väldigt många anmälningar mot en viss speciell e-handel, ja, då ökar såklart sannolikheten att vi tittar på det där om det är ett större bekymmer som drabbar många.
Hur långt har lagen kommit i hela EU? Är det så att den tillämpas den 28 juni i hela EU?
Svar ja, så är det. Hela EU har ju som krav på oss att lagen ska kicka in den 28 juni. Så där är det ingen skillnad alls. Skillnaden är däremot hur långt man har kommit då i sitt arbete för att inleda tillsyn. Vi i Sverige har kommit väldigt långt. Vi har anställt flera duktiga granskare, väldigt många jurister, många handläggare som gör att vi kommer ha ett ganska bra maskineri när det här kickar igång. Men vi kommer inte börja granska först efter semestern i alla fall. För att det är ingen idé att börja granska mitt i sommaren när andra ändå är lediga. Utan vi kommer börja granska rent praktiskt efter sommaren.
Om ett e-handelsföretag blir granskat och det visar sig att det inte har tillgängliga e-handelstjänster och inte heller åtgärda dessa, då kan Post- och telestyrelsen utkräva sanktionsavgifter på mellan 10 000 och 10 miljoner kronor. Därefter kan det bli tal om domstolsförhandlingar och andra vitesbelopp. Vad hoppas du på med den här nya lagen?
Som tjänsterna på PTS? Så hoppas jag att alla våra granskningar visar toppresultat, att ingen har några fel någonstans. Det vore såklart allra, allra bästa. Tyvärr ser jag också realist och vet att det kommer inte vara så. Vi kommer hitta en hel del fel. Men när vi gör det så hoppas vi såklart att de aktörer vi granskar ska rätta sina fel så fort de bara har möjlighet. Det är det bästa. Vårt uppdrag är att säkerställa att marknaden fungerar och att privatpersoner då i egenskap av konsumenter kan handla på ett likvärdigt sätt oavsett i vilket land man handlar och vilken butik man handlar i. Det är ju målet.
Det sa Elias Benanni, specialist för digital tillgänglighet på Post- och telestyrelsen, PTS. Vill man läsa mer om tillgänglighetsdirektivet så kan man gå in på deras hemsida.